Jo, alltså, och Yngve Gamlin är domaren där också. Jag vet inte om de hade någon... Vem som var domare? Var det Einar Haglund? Nej.
Nej, det var inte Einar Haglund. Jag undrar om inte det var en figur som heter Renberg.
Jo, det var det nog.
Vars son, Bo Renberg, sen blev... Och själv blev tv-chef på... Om det var TV2 eller TV1 som det hette på 80-talet. Och Bo Renbergs sista... Jag tror det var hans sista insats som chef. Det var ju att återinföra kvitter och dubbelt. Alltså det kvitter och dubbelt som Bi Purranen ledde.
Mm.
Och där var han domare då, så det var firma Bi och Bo som gjorde det.
Okay.
Från den säsongen minns vi till exempel Salme Oja.
Okay.
Som vann 48 000 kronor i ämnet Kiss.
Ja visst, det minns vi.
Alltså det amerikanska bandet, inte kroppsvätskan.
Nej.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sådant som många poddar inte tar upp. Mitt emot mig sitter Tobias Rydén Sjöstrand, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ska du säga till mig?
Eftersom det är hemma hos mig vi sitter.
Exakt.
Ja.
Vi befinner oss i de där delarna av Stockholm som jag knappt har...
Norra Djurgårdsstan, ja.
Ja.
Det är precis, det har ju inte funnits jättelänge det här bostadsområdet, men det är... Granne till Hjorthagen.
Ja, just det. Och jag tror ingen i Bäckdekalogin bor i Hjorthagen. Så att jag har ingen relation till Hjorthagen heller.
Nej, vad heter han? Rocky i Jönssonligan bor tydligen i Hjorthagen.
Jaha, men nu fick det plötsligt form och kropp och lukt och finlandssvenska för mig. Vem är du och vad gör du?
Jag är filmarbetare och filmskribent. Jag är utbildad filmarbetare, har skrivit manus och regisserat en del kortfilmer. Och sen så har jag större delen av mitt vuxna liv ägnat mig åt att skriva om film. Och jag arbetar även som guide och projektledare i gamla filmstaden i Råsunda.
Det låter som att du är intresserad av film.
Jo, det får man nog säga. En stor passion.
Ja. Vi ska prata om Myggans nöjeslexikon, band 1-14. Varför ska vi göra det?
Uno Myggans nöjeslexikon, ja, det var ju ett uppslagsverk om inte bara svensk nöjeshistoria utan nöjeshistoria över hela världen som kom mellan 1989 och 93. Och det är ju ett stort verk på 14 band då, som jag upptäckte när jag var liten. Jag önskade mig det i julklapp eller födelsedagspresent.
Får man fråga vilket år du är född?
91.
Ja, just det.
Så jag hade kunnat stå med i...
Då var du lillgamlare än jag, eller lilläldre än jag. För jag var ju 14 när de här började komma.
Mm.
Och min mamma hade någon sorts prenumeration. Alltså, hon var med i väldigt många bokklubbar.
Mm.
Och så kom ju det första bandet då. Vad är det? A till Bark.
Ja.
Det fick man gratis.
Mm.
Band 1 är inte särskilt svårt att hitta.
Nej, det är många som har band 1.
Skulle säga att det finns på alla loppisar som överhuvudtaget existerar. Men det här var ju då kroken. Sen skulle man ju börja prenumerera och de kostar nog en saftig summa. Men jag hade en mycket vänlig mamma så att hon prenumererade på dem åt mig. Men de flesta hade inte det då. Utan de fick nöja sig med A till Bark.
Ja, precis. Jag fick i... till slut då kanske de så här 8 första banden eller någonting sånt, för att det var de enda som min pappa hade hittat på något antikvariat. Men så sa han att om vi hittar hela uppslagsverket så ska du få alla liksom. Och efter något år så hittade han dem då, så att då fick jag hela. Så sålde vi eller gav bort eller ja, vad vi nu gjorde med de dubbletterna då. Så att till slut så hade jag hela uppslagsverket och det är ju, jag var ju liksom en kalenderbitare och stor nörd inom framförallt svensk nöjeshistoria då. Så att jag bläddrade in där jättemycket, precis som i Bonniers filmguide och Bra Böckers film- och tv-lexikon som också hade kommit ut några år tidigare då, 85 kom väl de.
Det är de två delas med väldigt mycket bildmaterial.
Exakt, och det finns ju även i nöjeslexikon också, extremt mycket bilder.
Ja, det är väldigt tydligt att man har satsat på någonting som ska vara lite aptitligt för ögat. Att det här är inte bara en bok. dit du kan gå när du behöver veta vilket år Åke Söderblom dog, utan du ska också kunna titta på en bild på Åke Söderblom och minnas Åke Söderblom.
Ja.
Kommer att tänka på, var det inte underbart när han och Åke Grönberg gjorde Biffen och bananen ihop? Vänta nu, Biffen och bananen, hur var det med dem? Och så går man då till band två.
Så hamnar man hos Rit-Ola eller något sånt.
Ja, precis. Mm. Alltså, ja, men, alltså någonting som är läsbart, tycker jag är väldigt uppenbart att de faktiskt satsar på.
Ja, visst. Alltså det är ju som... Som uppslagsverk är det ju ganska underhållande skrivet många gånger. Och det finns ju massa notiser och anekdoter i specifika rutor och sådär. Så att man har ju verkligen försökt göra någonting underhållande. Så man skulle kunna liksom bara ta upp ett band och ha roligt med det. Liksom. Det är inte något specifikt man behöver slå upp, utan man kan bara slå upp själva boken och hitta någon kul information. Liksom.
Ja, och dessutom så återger de ju hela sketchmanus och... Jag vet, i bandet och A till Bark så finns ju Hans Alfredsons gamle man-monolog in extenso.
Mm.
Kan man läsa den?
Mm.
Och erinra sig hur kul den är.
Jag är på rymmen från ålderdomshemmet. Nu ska jag berätta vad jag tycker om ålderdomshemmet. Om ålderdomshemmet tycker jag inte. I en förtjusande modern miljö, designad utav samtidens förnämsta arkitekter, har ett antal vänliga människor i vita rockar låst in min konjak och mig, fast i olika skåp.
Ja, det är olika översättningar av att vara monologen ur Hamlet finns också. Och sådär. Så att den är ju folkbildande på det sättet att den tar upp mycket gamla skildringtryck och sångtexter och sånt också. Det tar mycket plats i lexikonet.
Och vad vet vi då om Uno Myggan Eriksson? Jag ska säga det också att jag ville ta upp det här med dig, för att jag noterade på något socialt medium att du liksom jag sitter på lexikonen och du liksom jag har någon gång i livet reagerat på olika sakfel.
Mm.
Så vi kommer att prata lite kanske om just sakfel sen. Men det hände ju att jag blir jämförd med Uno Myggan Eriksson på, ibland till hans, ibland till min fördel, oftast bara som något slags faktum. Du gör ungefär det Myggan gjorde.
Ja, precis.
Säger vissa äldre.
Ja, Uno Myggan Eriksson var ju liksom revyhistoriker och nöjeshistoriker på, ja, han breakade väl kanske 59 när han var med i Kvitt eller Dubbelt i just ämnet revy. Men han föddes 1926 i Nässjö, blev journalist, jobbade på Smålands Allehanda en massa år och fattade tidigt intresse för folkparker och teater och nöjen.
Ja, precis. Alltså, nöjen är ju lite viktigt som begrepp här, alltså, till skillnad från kultur då.
Mm.
Alltså, om vi tänker oss att kultur är det fina och upphöjda, så är ju Myggan väldigt koncentrerad på de folkliga, alltså förment låga underhållningsformerna.
Mm.
Och som han då kom i kontakt med som landsortsgrabb på 30-40-talet.
Ja, precis. Och han kunde ju alla bondkomiker i Sverige och sådär. Han var ju liksom deras försvarare på många sätt och vis. Så att han var ju ett levande uppslagsverk när det kom till just sådana typer av nöjen och artister.
Han blev det med tiden och... Allt det här gjorde han ju faktiskt i första hand på sin fritid. Alltså det är klart att han i egenskap av journalist så var han ju till och träffa Karl-Gerhard när han kom till Nässjö och eller trakterna. Och dessutom så prövade han väl själv lyckan lite som revyförfattare och så i unga år.
Mm.
Men jag vet inte när i tiden det är. Han hamnar ju så småningom i Göteborg.
Ja, det gör han väl tidigt 60-tal tror jag. För då blir han ju... anställd av Karin Kavli på Göteborgs stadsteater.
Ja, den stora premiäraktrisen Karin Kavli, hon var ju också då chef för Göteborgs stadsteater. Det finns någon legend om att hon blev nyfiken på honom när han som recensent har mage att kritisera hennes pjäsval.
Jaha, okej.
Okay. Ja, hon vaknar väl upp då i Nässjö på morgonen och läser är det Smålands Allahanda eller Smålandsposten, läser recensionen. Vad är det här för en snarkig landsortspojk som alldeles uppenbart har lite koll på det jag sysslar med? Det var hon kanske inte så van vid.
Nej.
Att hon ber att få, hon ber någon, kan jag komma i kontakt med den här mannen? Mm. Och så, efter det mötet så anställer ju hon honom.
Ja, till slut så blir han ju intendent. Det är någon gång i mitten på 60-talet. Och sen fortsätter han, han blir faktiskt chef för Göteborgs stadsteater, fast bara ett år, tror jag, 82-83.
Han tyckte nog inte om formalian och...
Nej, det var lite som när Hasse Alfredsson blev Skansen-chef kanske. Det var för mycket permar och papper och sånt.
Mm. Men på sin fritid skulle jag säga då, så odlar han ju liksom ett starkt intresse. Han åker runt och ser väldigt mycket lokalrevy och cirkusar och sådär, och han samlar på programblad, han köper upp gamla vishäften och nothäften och sådär, och hittar ju så småningom sen olika sätt att presentera sina rön. Som, dels så presenterar han dem för publik, och dels så ser han ju också att han kan kapitalisera en smula på det, det vill säga leva på det genom att göra. Jag tror det börjar med scenföreställningar.
Ja, det kanske det gör.
Eftersom han är knuten till Göteborgs stadsteater. Jag vet att han gjorde program där.
Mm. Han gör ju massa program i radion rätt tidigt. Alltså, efter Kvitt eller dubbelt där så dyker han upp i jättemånga radioprogram och pratar om revyhistorien.
Ja, just det. Men det kanske faktiskt är hans första plattform för att vara... ha det här folkbildartilltalet.
Här ska jag bara säga så att det riktiga julkalas, det var Håll igång det.
Ja då, och fram vid 13 dagen ungefär så brukade sådana herrar som, säg, Emil Norlander och Axel Engdahl, de brukade pusta ut lite grann. Då hade de nämligen nyårsrevyn bakom sig. Och de hade fått kritik, och till följd av kritiken i förening med publikmottagande hade de gjort nödvändiga ändringar i sina revyer. I många fall var de med det så färdiga att de kunde resa till Köpenhamn eller Berlin och leta reda på idéer till nästa sommarrevy.
Vi ska väl säga det kanske, att han faktiskt inte vann 10 000 kronor.
Nej, det vet du mer än jag kanske vad han föll på.
Men... Nej, jag har försökt ta reda på det inför det här samtalet. Mm. Men man får väl säga att näst... Johan Glans är väl den mest kände förloraren i Kvitt eller dubbelt.
Just det, Johan Glans körde James Bond, va?
Ja, 1988. Jan-Öven Svan som programledare.
Okay.
Glans var 14.
Då kommer första frågan. I vilken film kör Bond en mini-ubåt i form av en krokodil? Vad skrev herr Glans där borta?
Octopussy.
Ja.
Men,
tillbaka precis. Till myggen.
Ja. I myggans vänkrets. Nej, men alltså, han blev ju också... Han kanske är mest ihågkommen nu idag för det här radioprogrammet från Scen och Cabaret. Som ju gick i många, många år. Jag tror från 74 till 94. Det skulle bara vara 6 program eller någonting, men det blev uppåt 1000.
Ja, och det börjar nog lite mer som det vi gör nu. Alltså småpratande mellan honom och hans producent som kanske heter... John Prytz.
Mm. Kan heta.
Det är ju ett namn.
Släkt Magneta Prytz.
Eller kanske Robert Prytz. Gamla MFF-liran, vet jag. Han hette något i alla fall. Mm. Men successivt så blev det mer och mer monolog. Eller myggan monolog låter raljant när jag säger. Men han pratade mer direkt med lyssnarna.
Mm.
Han hade ju väldigt mycket interaktion med dem.
Mm.
Han ställde frågor. Och fick svar.
Ja.
Violen von Flen, den flickan hon sålde böcker. Jag spelade den här visan förra året redan under bokmässan, alltså precis för ett år sedan. Och jag ska strax återkomma till det, bara läsa upp vad Ulf Peder Olrock själv skrev när han gav ut visan i tryck i den första av Rosenbloms vissamlingar, samling med Pumpen och 9 andra av Rosenbloms visor 1945. Då skrev han så här: den svenska litteraturen hade alltid legat Rosenblom varmt om hjärtat. När han så en gång på en järnvägsresa kom att sitta mitt emot en förtjusande ung dam som var djupt försjunken i Bonniers litterära magasin, inledde han därför genast en hövisk konversation med den sköna och förde snart samtalet in på litterära spörsmål. Hon visade sig vara expedit i en bokhandel i Flen och gav honom inspiration till en sång som väckt stor avund i Katrineholm.
Ja, det formatet gillade han ju. Han gjorde ju även ett tv-program som hette I myggans vänkrets, som gick i 4 säsonger tror jag på 80-talet. Där liksom, det var väl artister som, ja men Povel Ramel var väl gäst och flera andra och sådär. Så att det var också ett program om svensk nöjeshistoria som SVT satsade på.
Framförallt hade han Cilla Ingvar som någon sorts ständig gäst tror jag. Mm. Jag tror hon hade den officiella titeln kupletthängare. Ja, de är i den laden, i den laden, i den laden. De har så skor på sina ärr, och ingen tituleras herr, för de är i den laden, i den laden. Fast det på sista tiden hänt att en och annan blivit dekadent. De här gick ju ut ganska mycket på att Myggan rotade i sina arkiv och presenterade äldre tiders underhållning för publiken. Mm. Det vill säga, han letade upp gamla Karl Gerhard-kupletter som kanske sjungits en gång 1957. Och så kallade han in Silla, som ju då var en av Gerhards primadonnor under hans sista storhetsperiod i slutet på 50-talet. Och hon hade sin diktion, hon gav rättvisa. Så här lät den här kupletten. Och då var det kanske första gången någonsin, eller åtminstone första gången, alltså det kunde vara kupletter som Gerhard skrev för, som han framförde på en middag någon gång, eller för en revy som alla utom Myggan glömt bort. Så på det här viset. Så att man, det heter ju på modern svenska reenactade en massa saker från förr.
Ja.
Och det var där jag började prata om Göteborgs stadsteater, att jag vet att han successivt fick han ju då någon sorts power på stadsteatern. Han var en människa som folk lyssnade på, och han fick någon sorts möjlighet att göra det här på kanske inte så hög budget och så, men och lite mer lekfullt, att vi gör liksom one shots där folk som har lust och tid och som kanske inte spelar någon pjäs just då kan vara med och liksom återuppföra.
Han blev ju verkligen en Göteborgs profil. Alltså han blev ju också hedersdoktor vid Göteborgs universitet på 80-talet. Och så att han hade ju han jag vet inte riktigt var exakt han bodde i Göteborg. Men
jag vet var Myggans väg ligger.
Ja, det är väl i Nässjö, va? Nej.
Ja, det finns nog både och.
Myggans plats kanske ligger där.
Ja, men Myggans väg ligger ju i Göteborg alltså. Gamla synvillan, radio- och tv-huset som alltså spårvagnshållplatsen Böggatan.
Mm.
Och kanske heter Delsjö, den delen av Göteborg.
Kanske den heter.
Det kanske den heter, men huset är ju numera rivet. Ja. Men vägen lades ju där, eller vägen kanske redan låg där, men Uno Myggans väg ska ju ligga såklart vid de folkliga nöjernas högborg.
Mm. Ja, men så att det är ju vilket eftermäle ändå, att som liksom revyhistoriker ändå har en plats i Nässjö, en väg i Göteborg, blivit hedersdoktor, varit chef för Göteborgs stadsteater och liksom kunnat göra tv- och radioprogram. Det är ju fantastiskt ändå att hur, och ha ett eget nöjeslexikon också.
Det ska ju sägas att det här var ju inte universitetsämnen på något sätt. Alltså, och jag tror inte han hade någon akademisk meritering.
Nej.
Whatsoever. Utan han skapade ju så att säga sitt eget ämne.
Mm.
Och det är ju också tydligt tycker jag att han inte var akademiker.
Mm.
Utan han var snarare i grund och botten journalist och sen fantast.
Mm. Ja, det måste man säga. En entusiast, och han gillade ju historier, berättelser. Det märker man ju i lexikonet att att det tar mycket plats, de här anekdoterna eller bara någon historia om, ja, men det finns ju en klassisk historia som naturligtvis finns med i nöjeslexikon om när Martin Ljung åker upp till Stockholm från Luleå för att träffa Ernst Rolf. Och det kan ju bli hans stora break liksom som artist och sådär. Men sen så möts han ju då på tågstationen av de här löpsedlarna om att Ernst Rolf har dött. Och så får han ju resa tillbaka till Luleå och vänta 15 år tills han träffar Povel Ramel. Så att sådana där historier kryllar ju av i Uno Myggans nöjeslexikon. Av olika typ. Alltså det kan ju vara Eugene O'Neills koppling till Sverige eller Gunnar Svenssons förkärlek till vitsar och sånt där som kommer fram.
Ja, jag tycker mig märka att hela redaktionen, de flesta på redaktionen har en journalistisk snarare än akademisk bakgrund.
Mm.
Han hämtade redaktionen i ganska hög grad från kvällstidningarnas nöjesidor.
Ja, vi kan ju dra upp några. Hans Fridlund, Expressen-journalist, skriver mycket om musik. Rune Moberg, som ju skriver mycket om, jag tror, operetter och sånt där. Men han var ju tidningen CS stora redaktör och författare till Lilla Fridolf.
Ja, han var verkligen en mångförslagen skribent.
Mm. Sen är det ju, har vi med rockjournalisten Börje Lundberg, spelexperten Dan Glimne.
Just det, han måste ha varit ganska ung vid tiden.
Ja, precis. Alltså, jag minns ju när Dan Glimne fick någon sorts... jag kände ju till honom från Nöjeslexikon, men sen när, jag tror, pokerspelet blev årets julklapp 2005 eller någonting, så fick han en sorts revival. Det var som att han hade skrivit böcker om det, alla intervjuade honom, för då...
Han har skrivit mycket om spel, men han har också konstruerat väldigt mycket spel och varit knuten till något av de stora spelbolagen.
Mm.
Eftersom jag inte vet vilket så kommer jag inte nämna det.
Nej.
Så han finns där som den spelkunnige. Så Torsten Ljungstedt är med också, va?
Torsten Ljungstedt är med och skriver ju då en film förstås.
Så Torsten Ljungstedt bor ju, jag vet inte vilken tidning han skrev från början. Han fanns ju i tv ganska mycket redan på 60-talet.
Ja visst, ja, han hade ju sitt program där han visade gamla filmer, kortfilmer och sånt där. Och sen så, han hade ju, han dök ju upp ibland i filmkrönikan och så också.
Ja, vet jag att han också intervjuade Beatles när de var här.
Just det.
Det finns ett klipp där de får lite kemi. De är lite stasade och lite brittiska.
John Lennon. We in Stockholm are always very glad to say welcome to a young author from Liverpool. In fact, you are the first author from Liverpool I've ever seen.
Great.
But your first book sold in 350,000 copies and came out this year. Is that right?
That's right.
That's right. And tell me, you brought three of your friends. Could you please introduce
them? Yes, there's George Parasol, Ringo Stone, and Paul McCharmley.
And did they have anything to do with your book? Did they help you or did they hinder you in any way?
No, they typed it out for me.
That's right. I mean, they can spell and you...
Oh, they spell very greatly.
That's nice.
Sen hade han ett matlagningsprogram med Erik Lallerstedt på TV3 på 90-talet.
Just det, och sen skrev han i Röst och i radio och tv, som jämte Myggans nöjeslexikon var min stora bibel under några år, skiftet 80-90-tal. Det var ju en programtidning som kom varje vecka. Det här är vad som kommer att visas på tv. Men också med, alltså, påfallande diger artikeldel, där Ljungstedt skrev utförligt om alla de filmer som skulle visas i SVT under kommande vecka.
Ja, men han var ju en av, liksom, jämte Leif Furhammar och Nils Petter Sundgren och några till, de här stora filmkännarna som dök upp i rutan och skrev väldigt mycket också, skrev böcker och sådär om film. Så att Torsten Ljungstedt är ju med där, men vilka har vi fler? Det är ju Oskar Hedlund har ju skrivit en del också i Nöjeslexikon. Musikvetaren Oskar Hedlund som har skrivit många böcker. Han har skrivit en som heter Da Capo. Han har skrivit en som heter Galen i musik.
Just det. Han var ju också tidningsskribent.
Mm.
Alltså han skrev i DN i många år och skrev också kåserier under pseudonymen Oscar den tredje.
Mm.
Och när du säger musikvetare så undrar jag om det... Alltså...
Den akademiska titeln musikvetare kanske inte är rätt. Eller liksom, men han skrev ju... både om klassisk musik och pop och rock.
Ja, han skrev ju väldigt mycket liner notes, eller vad det kan ha hetat på 60-talet. Alltså baksidestexter till olika grammofonskivor, bland annat Cornelis första, Ballader och oförskämdheter. Och det, där måste han haft någon deal med olika skivbolag, för det var ofta... Han visste inte riktigt vad det var.
Nej.
Utan, men det är roligt på den tiden, man säger gamla LP-skivor, att man får väldigt mycket information.
Mm.
Han föddes i Möjden i Nederländerna och sen kom han till Sverige i 12-13 års åldern och bodde då på Ekerö.
Mm.
så brukar det inte se ut på. Ja, nu finns det väl inga skivor, men det är inte så sexigt. Liksom. Det är bara väldigt informativt.
Ja, han var ju inte den enda som skriver om klassisk musik i den här uppslagsverket, utan Åke Engström är också en. För mig en ganska okänd person, Åke Engström. Men han har väl skrivit det mesta som rör opera och klassiska kompositörer, tror jag, i Myggans nöjeslexikon. För det kan man ju också säga att det är lätt att tro att Myggans nöjeslexikon inte ska ha med typ Bach eller Mozart eller någonting sånt där. Men de är med. Det är nästan alla stora kompositörer, liksom Debussy eller vad som helst, är ju med också. Kanske inte alltid så långa texter om dem.
Nej, men jag tror det är också ett sätt att säga att det här är också underhållning.
Ja.
Det här är också nöje.
Ja.
Och även, alltså det är, när vi kommer in på pop och rock, så där kan jag ganska ofta känna att det här kanske är lite pliktskyldigt, som den här artisten poppar upp. Man känner inte engagemanget och energin.
Nej.
På det sättet från redaktionen som man gör när Myggan ska presentera gamla Kaj Gullmark-kupletter och så här.
Nej, precis.
Jag märker mig att det här vill han ju verkligen att vi ska vara med på. Ebba Grön, det är ett band från Rågsved med tre killar. Så nu går vi vidare. Men jag tror därmed att det var som företrädesvis journalister eller folk med journalistisk bakgrund snarare än akademisk, det skulle jag säga en stor skillnad mot Solmans musiklexikon, som också är sån här klassiskt verk i många band som stod i många, många medelklasshem förr i tiden innan internet fanns. Men stor skillnad är att i Solman så finns det ju källhänvisningar. Alltså varje artikelord, eller du hittar en artikel och sen så är det liksom ganska kondenserad fakta. Och sen så är det liksom hänvisningar för dig som vill läsa vidare. Det finns ju inte alls i Myggans.
Nej, det gör det inte. Det är ju ett märkligt verk på det sättet. Den tar sig många friheter också. Och det kan vi ju komma in på apropå det här med pop och rock och sånt. Det känns ju också lite som att de vill vara, när den kommer ut så vill den vara modern, den vill vara aktuell. Därför har den mer breakdance, därför har den mer
Terence Trent D'Arby.
Ja, de har mer Billy Augusts guldpalm för Pelé-erövren som han hade fått året innan och så vidare. Den ville vara färsk helt enkelt.
Ja, återigen så misstänker jag att det har med tidningsbakgrunden att göra hos de som skriver.
Men det här med att vara liksom helt aktuell, det märker man ju också att det funkar ju inte alltid. Alltså jag vet att du har tagit upp det här, och det är ju en av de liksom, kanske mest kuriösa sakerna med nöjeslexikonet, att stå upp var ju ganska nytt i Sverige på 80-talet. Och stå uppkomiker hade väl börjat bli etablerat som begrepp. Men det här gillade ju inte Uno Myggan. Han tyckte inte om begreppet stå uppkomiker, utan av någon märklig anledning så väljer han att kalla alla ståuppkomiker för rakt upp och ner komiker.
Ja, det är ett begrepp som jag tror att han konstruerar och verkligen anser det här är det mest adekvata sättet att benämna. Och så, förmodligen tänker han väl då kanske en smula grandiost att om jag genomgående kallar Lenny Bruce och Richard Pryor och Ulla Skog för rakt upp och ner komiker, så är det väl kanske det folk kommer att börja säga.
Det fastnade inte riktigt, kan
nej,
vi
säga. Nej, det flög inte.
Nej.
Som vi säger på modern svenska. Han störde sig på begreppet ståuppkomik, som han väl tyckte var liksom en klumpig direktöversättning.
Ja.
Nu ska jag hitta på en bättre. Det är ju som folk som har försökt lansera fantastik istället för science fiction och så. Ja, kanske flyger det. Förmodligen inte.
Nej, precis.
Kanske fäster det. Det största sannolikhet, nej.
Nej, exakt. Och det finns ju några av de här beskrivningarna av vissa komiker. Will Rogers, komikern, benämns som kvickhuvud i nöjeslexikon. Så att det är ju återigen det här liberala språket som används.
Ja, det är också män födda på 20-30-talet. Det är ju deras jargong i någon mån som den är skriven på. Men, och vad vi hela tiden säger här är ju att det är skrivet på ett ganska levande, ganska kåserande språk.
Ja, visst. Alltså det är ju, det skiljer ju den från, det gör ju att den sticker ut, den här volymen. Och jag tror att att folk ändå, att det var liksom, de var ju medvetna om det själva. De tyckte att det var roligt. Det var ju en grej med Nöjeslexikon att man skulle göra ett liksom underhållande. Ett Nöjeslexikon måste också vara underhållande för läsaren. Liksom. Det var ju tanken.
Ja, precis. Är det ett Nöjeslexikon om det inte är nöjsamt?
Mm.
Ja, men det är ju en ganska intressant diskussion. Om man nu, för det tror jag, jag tror hos myggan att det fanns ett starkt behov av att hela tiden understryka. Glöm inte bort att även underhållning är kultur.
Mm.
Alltså det tror jag var en fight som han kanske inte tog varje dag rent konkret, men som alltid fanns med honom.
Mm.
Att det här är lika viktigt. Förutom Nöjeslexikonet så är ju hans stora kraftansträngning, det är ju hans Ernst Rolf-biografi från 1968.
Mm.
Och det är så viktigt, den ska vara liksom lika tjock och lika innehållsrik som motsvarande biografier över stora filmregissörer eller stora författare.
Mm.
Alltså det var nog någonting som fanns med honom hela tiden, att det här är inte mindre värt, utan tvärtom, det är samma sak.
Ja, och man kan ju ska vi komma in på det här med just sakfelen och årtalsfelen och sånt? Jag menar, det är ju...
Det kan bli ett långt program.
Det kan det bli.
Så vi kanske inte kan ta alla, men...
Nej, vi tar inte alla, men vi tar hälften.
Jag ser, vi sitter ju här med dina 14 band, dina 18 kilo nöjeslexikon. Det sticker ju upp många post-it-lappar.
Ja, precis. Jag hade ju ett försök när jag var ung. Kan jag vara 14 kanske. Då jag ville sätta post-it-lappar i de olika banden liksom för att rätta felen. Så att på sid 94 så kanske står någonting så här: Casablanca, amerikansk film. Den är inte från 1943, den är från 1942. Sådana där grejer har jag gjort. Det är mycket sådana där årtalsgrejer som säger mer om mig, tror jag.
Om det, men det är intressant att det är så många, många årtalsfel. Man ska ju komma ihåg också att det här verket är ju tillkommet precis innan internet.
Ja. Och det är inte gjort digitalt överhuvudtaget, har jag förstått. Det är någonting som Uno Myggan skriver i efterordet också, att han är, det här är liksom sista uppslagsverket som inte är gjort digitalt, utan det har varit med skrivmaskinspapper och allt möjligt. Så.
Ja, och det är ganska tydligt så att det är med liksom kvällstidningsjournalisternas lite slapphänta förhållande till detaljer.
Ja.
70 eller 76, det spelar ingen roll. Det var på 70-talet. Det är ingen som bryr sig. Alltså imorgon är tidningen slängd. Så tänker ju, eller tänkte, forna tiders kvällstidningsjournalist, att ett slarvfel gör inte så mycket.
Nej, det kommer en ny tidning imorgon.
Så. Ja, och då slår vi en fisk med det här exemplaret.
Mm.
Men så kan man ju inte tänka längre i den digitala eran.
Nej, allting finns ju kvar.
Internet glömmer inte.
Nej, det har en tendens att inte göra det. Men det är ju...
Men det förklarar ju också, tror jag, många gånger varför det har blivit fel. För de har ju, liksom, de har ju inte haft något Wikipedia att dubbelkolla. Utan det här är ju de här gubbarna suttit med sina privata arkiv. Det kan jag ju säga, både Myggan och... Myggan skänkte ju sitt, eller hans fru skänkte, donerade hela hans material till Göteborgs universitet.
Mm.
Och i Lund finns Torsten Ljungstedts arkiv.
Mm.
Och jag har varit och kollat till det. Jag skulle skriva någonting om Max von Sydow. Och då har han ju en stor dossier där han har suttit och samlat diverse klipp när det har varit någon annan intervju med Max von Sydow. För att ja, den dagen det går en Max von Sydow-film på tv så ska han i röst och radio och tv kunna skriva en liten införartikel.
Mm.
Så att de har ju inga primärkällor annat än de fakta som de har samlat ihop lite här och där. De fick förmodligen ganska ofta ringa till Martin Ljung och fråga: vilket år är du född, Martin?
Ja visst, och jag tror att Uno Myggan hade nog en bra telefonbok. Men jag vet också att när Nöjeslexikon skrevs så efterlyste han också en uppgifter i Namn och Nytt i DN och sånt där. Man ville veta om någon viss varietésångerska fortfarande levde och så vidare. Liksom. Och fick ju in svar då. Han var väl van att få in svar eftersom han jobbade med från scen och kabaré och sådär. Så att han ja, använde ju också allmänheten för att få in uppgifter, såklart. Så
han satt ju på en diger samling läsarbrev från radio och så. Och där han förmodligen suttit och pusslat ihop olika små minibiografier och så sedan tidigare. Och så tror jag alla på redaktionen någon mån hade, men det är ju aldrig 100% tillförlitligt.
Nej. Och då är det ju mycket, alltså det är ju just årtal, så finns det ju en hel del sånt. Jag menar lite liksom allvarligare inom citationstecken, alltså typ Evert Taube till exempel. Man tänker att Evert Taube, där måste man ändå ha korrat ordentligt, men nej, det står att han är död 1970, han dog 1976. Det är ett sånt klassiskt fel. Oskar Rundqvist, bassångaren i Flickery Flies, som medverkade i många knäpp-upp-revyer och hos Föreningen för flugighetens främjande med Povel Ramel och sådär. Han dog i 1971, det stod att han dog 1957, vilket gör att han inte skulle kunna ha varit med i Dags igen och revyerna på 60-talet och så. Så att det är några sådana där liksom allvarligare, konstiga årtalsfel, finns det?
Ja, det är ju ändå uppgifter som man tänker att det där måste ju myggan ha haft i bakhuvudet. Alltså hade någon stannat myggan på gatan och frågat vilket år dog Taube, så skulle han ju liksom jag omedelbart säga 1976. Så att det är väl tryckfelsnisse då.
Ja, precis.
Hjärnsläpp brukar jag skylla på.
Ja. Och det är ju, alltså sånt där är ju förlåtligt, det är ett otroligt verk. Men sen finns det ju liksom konstiga grejer som man kan reagera på som läsare. Om man blir nyfiken på vissa verk, jag till exempel, jag är ju stor på Povel Ramel fantast. Och så går man till liksom hans bibliografi, vilka böcker har han skrivit? Det finns ju listade i Nöjeslexikon. Och då minns jag att jag reagerade på en titel som heter Bamseramsor och Rimsetramsor. Och försökte hitta den och söka efter den. Det gick ju inte att få tag på överhuvudtaget. Sen visade det sig att den finns. Det är en liten en bok som Povel Ramel har skrivit, men bara för sällskapet Björnjägarna som han var med i. Så att den är väl bara
så
utgiven.
Så var hans kompisar som åkte till Köpenhamn en gång om året och sköt björn på Tivoli.
Precis, på Tivoli i Köpenhamn. Det var väl Loppan Hagan, det var med där och några till. Men det var kanske 10-15 personer bara. Så att den här boken finns ju i väldigt begränsad upplaga.
Ja, just det. Men myggen hade ju förmodligen läst den.
Han hade förmodligen ett ex, ja.
Lagt tassarna på den. Mm. Så att ja, den finns ju. Ja, jag sitter här med band 3, alltså Byf till krem. Och det här minns jag väldigt tydligt. Nu går vi till uppslagsordet Klis John. När jag och Johan Glans var unga och satt i våra pojkrum och tyckte och funderade och hade mycket åsikter om diverse underhållning, då minns jag liksom hur vi häpnade när vi läste om John Klis då. Alltså som ju när det här lexikonet gav ut, han är ju fortfarande levande när vi pratar, men som ju fortfarande var mitt i karriären och som ju var en av hjärnorna bakom det som enormt betydelsefulla och inflytelserika humorkollektivet Monty Python. Då står det så här: han jobbade hos Marty Feldman. Martin Feldman står det för övrigt.
Det är fel, Marty ska det ju vara.
I dennes tv-program At Last of 1948 Show och blev en av medlemmarna i Monty Pythons Flying Circus 1969. Fram till 1974 gjordes 45 program. Hittills korrekt. Det mest geniala var kanske Klis som gravallvarlig nyhetsuppläsare. Citat. Och nu nyheter för pingviner. Vid den senaste ohyggliga flygolyckan i Alperna omkom inga pingviner. Och så nyheter för babianer. Slut citat. Jag skulle säga att det finns tre fel i den här meningen och med citatet. Det var ju inte Klis som gjorde den, utan det är Michael Palin som gör den här nyhetsuppläsaren. Och det är ju inte pingviner, utan det är ju parrots, alltså papegojor. Och det är givetvis inte det mest geniala som förekommer i Flying Circus. Det är alldeles uppenbart att den som har skrivit den här artikeln har gjort liksom 5 minuter innan det är dags för hemgång. Det mest geniala, det här var det mest geniala. Det är klart att det inte var det mest geniala. Det är ju en tämligen banal sketch med tanke på hur liksom extremt många bevingade, legendariska, ikoniska sketcher som finns i Flying Circus.
Good evening. Here is the news for parrots. No parrots were involved in an accident on the M1 today when a lorry carrying high-octane fuel was in collision with a bollard. That is a bollard and not a parrot. A spokesman for parrots said he was glad no parrots were involved.
Sen så ska det sägas att på sidan mitt emot så finns det ju en översättning av The Dead Parrot Sketch som Torsten Ljungstedt har gjort ett hopplöst jävt försök att omtolka till svenska, står det i ingressen. Men alltså, det där ser man ibland. Alltså, det här skulle jag säga ett exempel på en sorts whatever-attityd som jag tror att en del av skribenterna har tagit med sig från sina arbetsplatser på Kvällsposten och Expressen.
Säkert. I samma band finns det också en text om Henri-Georges Clouseau, den franske filmskaparen som gjorde Korpen på 40-talet. Han är kanske mest känd för Fruktanslön. Han har även gjort en film som heter De djävulska. Men det finns en bild på honom när han regisserar, eller han drar upp en kvinnas blus så hon visar brösten. Och i bildtexten så står det att han ger handfast regi. Och liksom, det är en liksom väldigt sexualiserande text, nästan misogyn. Liksom. Och det där är också någonting som skulle inte förekomma i Solmans musiklexikon.
Nej.
Den delen är bra böckers film- och tv-lexikon.
Ja, just det. Film- och tv-lexikon tror jag det hade kunnat vara med.
Tror du det?
Ja, men där minns jag att det också fanns vissa bilder som man stannar lite extra och lägger på när man satt och läste.
Ja, sådär Bo Derek och sådana.
Ja, jag tror det är Godard som regisserar någon kvinna, och då har de valt just en scen där hon står i väldigt sexualiserad pose.
Ja, just det. Men i just bildtexten så kanske man inte kommenterar det på det där lite putslustiga sättet.
Ja, precis. Idag läser vi det kanske som en smula gubbigt då, eller en smula till och med gubbsjukt om man så vill. Om man är djävulens advokat så är det där och då var det nog just snarare putslustigt. Alltså, jag tror inte de själva riktigt kunde se att
nej, att det var totalt ofarligt och
ja,
liksom bara.
Det är väl lite kul.
Ja.
Vi ser ju att han tar henne på kroppen, då är väl regin handfast.
Precis. Men det här med att de här, vi pratade kanske lite om det, men det här att Uno Myggan själv vill förekomma, han ville liksom, han förstod ju att det fanns en del sakfel i uppslagsverket. Jag menar, och han, i och med att han själv var en kalenderbit och sådär, så ville han ju vad ska man säga, ge ett sorts vad var det för ord han använde? Han ville liksom ge avkall på det, liksom han ville skriva ett efterord där han själv kommenterade en del av dem, så att liksom bromsa in alla liksom läsarbrev kanske sådär. Jag vet att det finns en del fel här. Jag kan själv nämna några här.
Ja, han skriver lite roligt. Har vi den texten här? Är det från band 14?
Det är sista bandet, precis. Och det är ju Happy End heter texten. Det som nu kommer är inget försvar för underlåtenhetssynder. Men jag vill gärna peka på att det inte är lätt med uppslagsverk, utan egentliga förebilder inom ämnesfärer som har grumliga, för att inte säga obefintliga, källor. Även det som ligger mig själv nära är möjligt att missa, har det visat sig. Jag kan stå ut med att Dustin Hoffman, född 1937, ringer varje vecka och klagar över att han saknar sin nöjeslexikonet. Jag blir djupare oroad när min ungdomsglada och vackra sångerskor Siv och Maj inte finns med. Jag tar tillfället i akt och meddelar för dem, utöver mig själv som är intresserad, att Siv och Maj hette Larsson i efternamn, enäggstvillingar, födda 1928. De radiodebuterade 1946 och höll på som artister till 1955. Och så vidare och så vidare. Så det är liksom en hel text här om vilka filmer de gjorde och så. Och just det här med årtal kommer in här också. Trots all korrekturläsning kan misstagsfel hänga med in i tryckt volym. Jag vet mycket väl att Peter Kreuder är född 1905 och att han annars inte skulle hunnit med allt han hann. Så att han är själv medveten om det här, det kommer ju fram.
Ja, och nu är vi på band 14 och han har hållit på med det här, så böckerna har getts ut under en 4-5 års period, och han har väl förmodligen förarbetet innan dess har väl också pågått några år. Han har ju fått ett och annat besserwissrigt brev. Det kan vi, utan att veta, så påstår jag att jag vet det.
Ja.
Men alltså, för både du och jag kan typen.
Ja, felfinnare. Ja, visst. Det och Bengt Jansson skrev en recension av, eller lite, kan man säga, en liten text i DN om
alltså,
just...
Det är en teaterkritiker, Bengt Jansson.
Bengt Jansson, ja. Precis. Han som fick på käften av Ingmar Bergman.
Mm.
Och är väldigt hyllande. Han tycker ju att de första banden som har kommit ut då är jättebra. Han pekar ju på några saker då. Till exempel det här väldigt fria språket då som används många gånger, som han tycker att det kunde man ha skippat. Och sen så att vissa saker saknas. Han saknar Ariel från Stormen av Shakespeare. Han saknar en bild på skådespelaren Margit Andelius, som ju var med i över 100 filmer.
Ja, ja. En sån bild saknar vi ju,
ja,
lite till mans.
Ja, precis.
Oavsett vilken bok vi läser.
Ja. Han är liksom ganska, han är väldigt positiv till hela idén med verket och hyllar ju Uno Myggan väldigt mycket. Bengt Jansson var ju en ganska svår kritiker många gånger, vet jag.
Ja, han var ju känd för att ha Stockholms elakaste penna. Det tycker jag att det är vederlagt. Alltså, han var inte ensam om att skriva väldigt hetskt i spalterna. Men som många andra kritiker, och kanske ännu mer än många andra kritiker, så var han väldigt lynnig.
Mm.
Alltså, han kunde liksom älska och slå ihjäl med samma oberäkneliga skäl. Mm. Vilket kan ha med en galopperande alkoholism att göra.
Mm, mm.
För att det är som med vissa av den tidens tidningsskribenter. Man kan aldrig gissa sig till vad de kommer att tycka.
Nej.
Jag skulle säga att Kronemann har lite av det.
Ja, just det. Ja.
Alla känner honom som en sur gubbe. Det är liksom den kollektiva bilden av DNs teaterkritiker Johan Kronemann. Men tittar man så, kanske var fjärde gång, så är han ju alldeles oproportionerligt hyllande till någonting.
Mm.
Alltså, det viktiga är bara att det finns väldigt starka åsikter.
Mm. Jo, precis.
Jag tycker man kan se också vad Myggan är mest intresserad av.
Mm.
Alltså, jag pratade just om John Cleese och Monty Python. Alltså, då är vi inne på 60-70-tal, det är anglosaxiskt. Här har liksom Myggans liksom akuta, liksom det stora engagemanget, det har lite grann börjat avta.
Mm.
Det här är någonting han mer har noterat, att det här existerar. Går man tillbaka till, liksom i den brittiska historien, tillbaka till music hall eller tillbaka till, vad heter det, pantomimes och sådär. Då vet Myggan mycket och vill skriva mycket. Cirkus,
ja,
älskar han. Han var engagerad i diverse cirkusbevarande förbund och sådär.
Mm.
Så det är för mycket plats. Och sen vill jag hävda att staden Dubrovnik tar oproportionerligt mycket plats.
Mm.
Alltså, det tar inte jättemycket plats, men det är väldigt tydligt. Alltså, Myggan hade ju förutom nöjen, så hade han ett annat specialintresse, och det var den dåtida jugoslaviska staden Dubrovnik.
Ja, och hela liksom Balkan gillade han väl liksom som överlag. Han,
ja,
reste ju till Jugoslavien första gången på 50-talet. Liksom, det här var ju innan han kvittade dubbel, så mitten på 50-talet, och förälskade sig i området och liksom åkte dit varje år och skrev flera böcker om det.
Och var reseledare där och arrangerade turer dit och så, och skrev, som du sa, även historier från Dubrovnik, precis som han har skrivit historier från revyn, så finns den boken. Det här säger ju någonting om en människa, det här, återigen, fantasteriet, nörderiet, om man så vill. Här är någonting som är intressant, jag ska lära mig allt i ämnet. Men det blir lite komiskt när man sen ska skriva 14 band om nöjeshistoria. Och Dubrovnik plötsligt dyker upp. Alltså, det är klart att det finns underhållningshistoria knuten även till Balkan och till forna Jugoslavien. Men liksom, Rumänien eller Bulgarien eller Ungern får inte alls det utrymmet.
Nej, alltså söker man på att ta en annan stad, Madrid. Det finns inte mer som uppslagsord. Men Dubrovnik finns.
Ja, nej, men för att det här var någonting som Myggan råkar kunna en del om. Och det där, skulle jag säga, det är väl närmast oundvikligt. Och det gäller väl för alla de här skribenterna. De har väl fått sitta och liksom pytsa in, vad vill ni ha med? Vad är viktigt inom respektive expertisområde? Och då får man ju ta de kanoniserade namnen till att börja med.
Mm.
Och sen så försöker man väl skjuta in sina egna favoriter.
Ja.
Men man ser ju att det är myggan som har, så att säga, final cut. För att det, dels då nämnde du Bobling, men sen också väldigt mycket Carl Gerhard, Ernst Rolf, Kay Ulmar, Kyls Leväng, 20-30-tals kupletter som var ett av hans forskningsområden.
Ja, visst. Jo, det tar ju mycket plats, och det är ju också även skånska Lasse, liksom bondkomiker och sånt där. Det gillar han ju att dra fram då, för det är ju liksom ett passion project för honom att upplysa folk om de här figurerna liksom, som fanns i folkparkerna tidigt 1900-tal.
Mm. Han skrev en bok som jag tror kommer 69, jag har glömt namnet på den, där han presenterar ett antal av de här bondkomikerna som ju ingen direkt hade skrivit om tidigare och som han ju inte heller själv hade sett.
Nej.
Han var född 26, sa du.
Ja.
Bondkomikerna har sin storhetstid, alltså vid sekelskiftet och något år in på 10-talet. Och så. Mm. Så det var ju ingenting som myggan själv, alltså, det var ju någonting han hade läst sig till och blivit liksom fascinerad av den här, som man sa, den enda unikt svenska underhållningsformen.
Precis, jo. Det ville han ju föra fram också då, att det var någonting att vara stolt över här i Sverige. Liksom. Någonting vi har ensamt. Så att, nej, men han absolut, sånt där tar ju mycket plats. Och det är ju, alltså, ja, den heter ju ändå Uno Myggans nöjeslexikon. Han bestämmer.
Ja, just det. Myggans nöjeslexikon. Mm. Nu har han blivit Myggan med hela svenska folket. Det här smeknamnet lär ha kommit från när han spelade fotboll som barn och var liten till växten.
Mm.
Men han var väldigt noga med att det skulle skrivas utan citattecken.
Mm. Just det. Han hette han ens Uno, det var väl också bara på...
Nej, det tror jag inte. Vad skulle han hitta på att han hette? Förlåt.
Nej, men alltså, nej, jag ska kolla här.
Man kan väl inte gå runt och heta Uno, det är ju ett kortspel.
Han hette Johan Erik någonting, va?
Jag tror han hette Johan Erik Uno Eriksson.
Okej. Okay. Det är ju, ja, mycket möjligt. Johan Erik Uno Myggan, men just det. Uno Myggan, det är liksom...
Ja, det var han själv som... Alltså, han finns ju som uppslagsord i lexikonet. Och då har han själv fått skriva den texten.
Ja.
Och där är han noga med att det ska vara utan citattecken.
Mm.
Ja, det är någon konstruktion han själv hittar på. Det är som att Lars-Olof Månsson från Sala.
Mm.
Han bestämmer sig för att han har irländskt påbrå och slår i hela världen detta.
Han lurade väl ett uppslagsverk till och med?
Ja, det tror jag. Ja. Jag tror det avslöjas för en större allmänhet och kanske till och med för hans arbetskamrater. Första gången när han är uppe i rätten 63.
Mm.
Han och Karl-Uno Sjöblom och några till har gjort ett satirprogram som faktiskt fälls för blasfemi.
Just det, Nils Eklund, ja. Just det.
Ja, precis.
Som fortfarande lever.
Nils Eklund, gamle pompom. Mm. I det goda laget i Göta kanal. Han är fortfarande i talande stund med oss.
Mm.
Tack, Rune. Det var en delikat måltid.
Ja, det var smärskens, va? Mm.
Och det här var ju en tid också när man kunde lura just lexikon- och uppslagsverksförfattare för att... Jag vet, Quentin Tarantino, filmregissören, gjorde ju det någon gång. Han påstod att han var med i Kung Lear, alltså Godards film Kung Lear, som producerades av Canon på 80-talet. Och i Dawn from, vad heter den?
From Dusk to Dawn?
Nej, Dawn of the Dead. Ah, George A. Romeros film från 70-talet, för att han hade sett att det var någon som var lik honom där, så då kan folk gå på det liksom. Så att i vissa sådana här tidiga filmböcker från 90-talet så står Tarantino med att han är skådespelare i Dawn of the Dead och Kung Lear. Det har jag bara hittat på liksom.
Ja, nej, men det är, man kan väl luras även med internet i och för sig, men inte riktigt på samma sätt.
Nej. Och ett sånt som faktiskt står med i nöjeslexikon, det är ju att Max von Sydow skulle vara med i Rök och dans, knäpp-upp-filmen från 54. Det är han ju inte alls. Men det är en uppgift som finns där, det finns också med i en annan bok som heter Om och till Povel. Så att tittar man på den filmen, det finns inte en skymt av Max von Sydow. Och han står inte med i svensk filmdatabas heller där, så att... Det är också en myt vi kan döda här och nu.
Ja, precis. För alla er som gick runt där ute och tänkte visst husan är Max von med i Knepups första långfilm.
Mm.
Ni har fel.
Precis. Ja, vad skönt att klargöra det.
Men han kanske är bortklippt.
Ja, så kan det ju vara. Men det är ju, då är han ju, då skulle han ändå stå med, tror jag, Svensk filmdatabas, bortklippt scen eller sådär.
Mm, mm. Man kan ju notera, och det här minns jag att man tänkte på redan medan de här banden kom, vad de nu kan ha kommit en gång i kvartalet eller sådär, att det första sträcker ju sig från A till, vad sa vi, Brack?
Mm, A till Bark.
Bark. Och sen så,
Kalle Barklind då, kan man förmoda.
Det kan man förmoda. Sen det andra, då är vi bara på bokstaven B.
Mm.
Och både du och jag och Myggan Eriksson med all säkerhet vet ju att svenska alfabetet nu med 29 bokstäver.
Mm.
Det här, du måste ha sett redan då samma sak som jag såg, att vi kanske måste skriva kortare och kortare artiklar efterhand.
Mm.
Hur är det med det 14:e bandet? Där är det från
Talm till Över. Så att det är ju
till
UVXYZOÄÖ. Ja.
Det är ganska många bokstäver som plötsligt ska täckas in i ett band.
Väldigt mycket, ja.
Där B, alltså för breda ut sig sammanlagt över tre band.
Ja, precis. Det är A till Bark, sen är det Bard, Bud. Och sen är det Buff, Kräm och Krem och Döse. Så att det rör sig mellan två bokstäver där i början hela tiden.
Mm. Och det här, ja, jag tycker bara det är spännande att de inte såg det tidigare.
Nej.
Eller om Mygga låg i förhandlingar med Bra Böcker, som förlaget hette, om kan vi möjligtvis tänka oss 28 band eller 30 band, och att någon där kanske sa det kan vi inte. För det var nog ingen jätteförsäljningssuccé.
Nej.
Tycker jag, men jag har snappat upp.
Nej, precis. Och det är ju så här klassiskt verk som man alltid hittar på antikvariat, och det såldes väldigt mycket också så där på gula sidorna och sånt också, tror jag. Folk vill bli av med det här verket sen 10 år efter att
18 kilo gamla Colliard-anekdoter.
Mm.
Och felaktigheter om Monty Python. Mm. Nej, alltså jag står ju väldigt stor tacksamhetsskuld, ska jag säga, till Myggan. Så jag har ju suttit och läst dem här i princip från pärm till pärm.
Ja, jag älskar de här också. Det är ju, alltså det är ju lätt att påpeka sakfel och sånt. Men alltså det är ju en stor kärlek till de här banden som jag har, alltså som jag hyser. Jag älskar Myggan som hyser lexikon.
Ja, och den kärleken som vi hyser till banden, den kärleken hyste ju Myggan och hans glada gäng till underhållningen.
Mm.
Till de människor som beträder de tillgör som föreställer världen.
Ja, visst. Det kommer verkligen fram.
Ja, alltså det är ju ett verkligen ett passionsprojekt. Han var ju pensionär när han drog igång detta. Jag tror han gick i förtida pension från Göteborgs stadsteater, och jag anar att han gjorde det för att han redan då fått lite vittring på att det här kanske är en möjlighet. Bra Böcker var ju specialiserade, alltså de gav väl ut mycket, men många lexikon.
Mm.
Det var ju också de som sen gav ut Nationalencyklopedin.
Just det, och drevs av Rolf Jansson, och han, Bra Böckers.
Han som gav namn åt katten Jansson.
Just det. Mm.
I Bamse-universet.
Just det, stämmer.
Var en kompis till Rune Andreasson.
Ja. Jag och Uno Myggan Eriksson jobbade med det här i 7 år. Det skriver han i efterordet då. Att det var de 7 lyckligaste åren i hans liv, säger han. Så att han hade roligt.
Ja, och han blev ju någonstans i och med det bekräftad. Alltså, jag vet inte hur hånad eller häcklad Myggan kanske blev. Men jag tror, som vi har varit inne på, att han åtminstone bitvis ansågs syssla med någonting mindre viktigt.
Mm.
Och jag tror att det här hedersdoktoratet som han fick 87 då i Göteborg, att det var en sorts bekräftelse för hans del.
Mm.
Sen har jag någonstans läst att han fick doktoratet främst för sitt stora kunnande om Jugoslavien.
Ja, det kanske stämmer. Jo, det har jag också läst någonstans.
Att det är viktigt för dem att understryka att ja, men det där med revy och så, absolut, men framför allt så kan du ju mycket om slavisk kultur.
Ja, det är ett annat program, hans förkärlek till Jugoslavien, som säkert är jätteintressant för den som vill förkovra sig i det. Men Uno Myggan, ja, han dog ju knappt 10 år efter att uppslagsverket kom ut. Sista bandet kom ut 93 då, han dog 2001.
75 år gammal.
Ja, och han, bland det sista han gjorde liksom för, som allmänheten skulle kunna känna till, det är ju att han är med i En stor svensk, Harry Victor. Han är ju ja, talking head där och pratar om Harry Victor, spelad av Pontus Janajev då i den här
en
fake-dokumentär.
Ja, precis, som Fredrik Lindström, ett konsortes, gjorde. Jag tror den hade sin premiär för 2001, men den gjordes några år tidigare. Vi har gjort ett snedtänkt om bara det programmet. Så är man intresserad så kommer, till skillnad från i Myggas nöjeslexikon, här en källhänvisning.
Mm.
Han var ju så typisk för 30-talsrevyn, sättet att framträda. Det här lilla bondkomiska sättet som han använde även som charmör. Med bondkomiker menar jag då en som går direkt på publiken, vågar se publiken i ögonen. Det var ju bondkomikernas taktik. Och den taktiken hade han i mycket hög grad.
Är det någonting mer vi vill säga om nöjeslexikonen eller om Myggan Eriksson? Ja, men vi kanske ska prata lite till om honom.
Ja, han hade stora glasögon, hade han.
Ja.
Flaskbottnar.
Skulle du säga att han hade exceptionellt stora glasögon för sin generation, eller var det alla mod? Hade han verkligen, var de större Lars Orups? Var de större än Lennart Svans?
Ja, men han hade dem ju länge. Alltså, ja, jag vet inte om han hade dem även efter syn, att de var alla mod. Och liksom han hade ju huvudet lite grann på sniskan. Jag vet inte om det var någon sjukdom han hade. Men det finns ju Jörgen Mörnbäck, när han imiterar honom så lägger han alltid huvudet på sne.
Jag visste inte. Det är ju faktiskt intressant att den här liksom nöjesexperten, som visserligen då också hade sin egna radio- och tv-program, han ansågs, åtminstone av imitatören Jörgen Mörnbäck, var så allom välbekant att det var värt att lära sig hans röst.
Ja visst, ja, han gör en toppen imitation.
Ja, alltså det förutsätter jag.
Ja.
Alltså att likheten är 100%, det skulle förvåna mig om han inte lurade.
Nej, precis.
Alla.
Nej. Ja, verkligen. Det är ingen halvdan imitation, utan den är
spot on.
Ja, det här är en gammal kuplett från Scen och Cabaret som heter Skärgårdsflutt med musik av Sjösel Väng.
Den spelades första gången på Stadsteatern.
Nej, men det är en sak som man skulle kunna prata om apropå nöjeslexikonet, är ju liksom uppgifter som var lite sådär, oj, det här visste jag inte. Jag menar, jag kommer ihåg när jag bläddrade i första bandet som min morbror hade hemma hos sig. Han var en av dem som bara hade ett band då.
Mm.
Så kunde man ju liksom fascineras av de här. Det finns ju en del artister som jobbade på så här freak shows och side shows och sånt som dyker upp. Och som trollkonstnärer och alla möjliga. Det finns en figur som heter Abdullah som det står, som till och med finns på bild i boken, som lät elefanter liksom gå på honom när han låg på en spikmatta och sånt där. Han blev lite...
Han var fakir.
Men det är också en sån där underbar person som man bara hade fått nys om man läser Myggans nöjeslexikon. Fascinerande livshistorier. Det finns en om också i första bandet där, den franska skådespelaren Arletti, som var med i Paradisets barn, Marcel Carnés film. Då får man reda på att då satt hon fängslad när den filmen kom ut då, för att hon hade fraterniserat med någon tysk officer och sådär. Det var sådana livsöden, är också sådana där guldklimpar i nöjeslexikon. Och hon satt i juryn i Cannes filmfestival när Bergman vann för Sommarnattens leende på 50-talet och så. Så att allt sånt där gör ju att man blir så nyfiken på bara läsa mer och ja, allmänt glad i nöjeshistorien som finns.
Ja, det här är ju ytterligare tecken på det som jag nu med en dåres envishet har sagt hela tiden, att det är inte ett akademiskt verk. Det här är skrivet av människor som brinner för någonting och som är vana vid att fånga de stora massornas öron. Det finns väldigt lite av analys.
Mm.
Det finns väldigt lite av, alltså apropå, alltså förr i tiden så innehöll ju underhållningen väldigt mycket som vi idag stämplar som politiskt inkorrekt eller som utdaterat och så här. Alltså allt från blackface till att man visade upp kortvuxna till att man tejpade upp sina ögon och sjöng ching-chong.
Ja.
Och så här. Myggan har aldrig en moralisk invändning mot något.
Nej, nej.
Alltså inte, alltså i det här liksom Ernst Rolf-verket där han berättar liksom historier om hur Rolf i en av sina revyer hade en svart bekänt som visades upp. Titta här, här är en pigmenterad. Det ansågs ju på 30-talet. Alltså det var ju exotiskt, det var ju en sensation. Myggan reflekterar inte över det. Han bara så här var
konstaterar,
det. Ja, precis. Och sen säger det ju någon historia då, jag minns en australisk konstdykerska som alltså dök från en trampolin ner i en bassäng uppbyggd på scenen.
Mm.
Hur Rolf i någon glädjeyra slänger ner den här svarta bekänten i bassängen.
Mm.
Och att hon sen, där hon kommer ifrån med den liksom rasismen hon är fostrad i, begär att bassängen måste tömmas och skrubbas innan hon hoppar i den på nytt.
Mm.
Men det här skriver Myggan om, vill jag minnas, helt utan harm.
Mm.
Alltså han konstaterar bara på ett sätt som jag tror att väldigt få, alltså hur gärna man än hade velat göra det idag. Alltså man sätter sig ner och tänker, jag ska bara lägga fram historien som den var. Så tror jag att alla av oss ändå hade velat lägga in en liten disclaimer. Det här är fel. Så här ska man inte göra. Det här tar jag avstånd ifrån. Han skriver mycket om lilliputtar.
Ja,
det som alltså var en underhållningsform. Man gick och tittade på kortvuxna.
Ja, så söker man på dvärgar i uppslagsverket så står det ju om dvärgarnas historia inom nöjen.
Ja, han från antik. Dvärgar och lilliputtar.
Ja, det gör han. Det är han noggrann
med. Den distinktionen är viktig.
Ja, precis. Den har också, jag tror Tony Rodin har gjort den i något av snedtänksavsnittet.
Ja, precis. Det är ju... Vi använder inga beteckningarna idag, såklart, vill jag säga. Och det är fel att säga si eller så. Men det var två olika sorters kroppskonstitutioner.
Ja, men det finns där som och återigen där, det är ju... Uno Myggan lägger ingen vikt vid analys, utan det är ett redogörande för hur det var i nyhetshistorien och olika kända så dvärgar inom citationstecken, småvuxna, kortvuxna hur de har använts på scen och så vidare.
Ja, för att det är ju en del av nyhetshistorien. Alltså, det var ett vanligt förekommande inslag i cirkusar, i varietéer. Finns ju fortfarande någonstans reminiscens av det liksom i diverse Hollywoodfilmer och så här. Fast nu används de, eller nu får de använda sig med en helt annan attityd liksom post Game of Thrones eller så här, va? Men analys och moralisering, det är ingen av Uno Myggans huvudgrejerna. Och det här med analys tycker jag också kommer in att där jag, i en verksamhet som ju i någon mån påminner om Myggans, gärna vill förstå och förklara skämt från förr. Nu sitter vi här och pratar om den här Hasse och Tage-sketchen från 1966, och där refererar de till James Bond. Det vill jag gärna liksom påpeka. Kom ihåg då att James Bond-filmerna var ju väldigt stora då i mitten av 60-talet. Myggan lägger liksom aldrig någon vikt vid att förklara vad är det roliga med det här.
Nej.
Som han skriver ju en del om Karl Gerhard som var hans största husgud, men han har ju också skrivit en massa andra kurserande texter om honom, och Karl Gerhard är ju snårig, va? Det är ju ett gytter av intrikata referenser och så här. Det tycker inte Myggan är hans uppgift att förklara vad det roliga är.
Nej.
Utan han förklarar ju snarare hur kupletten kom till, var Karl Gerhard befann sig vid tillfället, var han plockade upp melodin, var han själv påstod att textuppslaget kom till honom, etc. etc. Men det finns inte heller där ett analytiskt verktyg.
Nej, han hjälper inte liksom läsaren att förstå de här referenserna som Karl Gerhard slänger sig med överhuvudtaget, utan det är ju... Nej, det är ett kallt konstaterande. Den här skrevs, precis som du säger, det är ju renons på det. Men det är samtidigt, vet man att det inte är Myggans starka sida så...
Nej, och det här ser jag värderingsfritt, så att säga. Så jag bara konstaterar att han är mycket mer intresserad av någots tillkomst och någots effekt än av någots egentliga innehåll, skulle jag säga generellt.
Vad ska man säga, vad kan man... Ja, man kan bara...
jag kan säga att han hade två projekt som han jobbade med länge som aldrig blev. Han ville det skriva en biografi om Sigge Wolf, som ju var Sveriges första popstjärna, skulle man kanske säga. Så han dog väl 22 år gammal i TBC, men, och följdes då av 10 000 stockholmare. Mm. Han var, då är vi på 1880-talet tror jag. Men han gjorde liksom boomsuccess med trevliga trudelutter såsom Kvinnor och champagne och Kalle P. I karaktär av en så kallad grilljan. Att vara med om slik kampanj, det är för ljusande. Och får man så en skvätt champagne, blir allt berusande. Hör min sång, se min gång och min växt så smärt och lång. Ja, min tröst är min röst, tack vare mitt höga bröst. Ståtlig jag varje dag går i kungsträdgårdens lag. Gången lätt med mitt sätt har man mig försprätt. Och det insåg han efter ganska mycket arbetet. Han kommer aldrig att ha stoff så det räcker till en heltäckande berättelse. Tvärtom var det med Karl Gerhard, som han verkligen följde honom genom livet och som han så småningom också blev personlig vän med. Och, och som han, som ung Nässjöbo, när Karl Gerhard inte var särskilt stor och särskilt het, arrangerade konserter med och så. Det var ju också någonting som han länge... hade som ett sidoprojekt och en sorts idé. Mm. En dag ska jag skriva den stora biografin om Karl Gerhard. Det blev heller aldrig, förmodligen, det tror jag han själv reflekterar över, så var det liksom för mycket och för nära.
Mm.
Har vi några sista sakfel att rätta?
Ja,
så... innan vi slår igen bandet.
En sak som jag kan reagera på i Nöjeslexikon är ju att det står födelseår på fiktiva figurer. Och var de kommer ifrån är ju väldigt oklart. Alltså att Martin Beck är född 1923 står angivet till exempel.
Ja, det nämns nog.
Det nämns nog i någon bok,
I någon av Beck-böckerna. Men det är ju lite förvirrande, för att jag skulle ju säga att han kanske föddes 1965. Ja. Det vill säga när den första romanen Rosanna kommer ut.
Precis,
att... Varför, för vem är det en väsentlig uppgift att den här fiktiva personen i det här fiktiva universet är? Det kan kanske dels betraktas som en smula kuriöst, men det är ju också lite förvirrande.
Ja, samma sätt med, om man söker på Pluto, Disney-figuren då, så står det att han dog 1968. Och det är ju lite... Jag menar, vad hände 1968 med Pluto?
Ja, lade man ner att göra, alltså lade Disney ner då, det gjordes ju kortfilmer med Pluto som huvudperson.
Precis, Walt Disney dog i 66, så att det kan ju ha någonting med det att göra, att man liksom slutade göra kortfilmerna med Pluto 68 eller någonting. I alla fall, det kommer inte med i texten på något sätt. Det står bara, ja, dog 1968.
Född 38 vill jag minnas.
Ja, så är det kanske.
Ja, men han, det är väl också vad som visar sig inte vara planeten Pluto upptäcks. Det är därför hunden får sitt namn.
Mm. Ja, precis. Och det är väl rimligare att man skriver då 38. Men just, det är också lite konstigt att Pluto dog 68. Men annars så har jag ju liksom, det är ju mycket årtalsfel som jag har reagerat på. Och det är ju väldigt...
Jag vill fråga, satt du som 14-åring med varje uppslagsord och dubbelkolla mot Wikipedia?
Ja, det kunde jag nog göra.
Mm. För det hade kommit då, du är så pass ung.
Ja. Eller om det fanns något annat, Nationalencyklopedin på CD-ROM eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt, men det gick ju att googla i alla fall. Och så fanns det ju andra filmböcker. Till exempel så står det att Bob Fosses film Lenny om Lenny Bruce är från 77. Det stämmer ju inte, den är från 74. Så att det är sådana grejer som jag har anmärkt på då. Så att, och ibland är det bara ja, men det är mycket årtal som jag har reagerat på.
Men du skickar aldrig in det här till någon? Alltså att du skickar inte, samlar inte dina postitlappar och skickar det till Bra böcker?
Nej, precis.
I händelse av en nyutgåva?
Nej, det gjorde jag inte. Och jag vet inte om Bra böcker, finns det ens kvar?
Nej, nu tror jag att det är nedlagt. Mm. Men när du var 14 kanske det fortfarande sjöng på sin sista vers.
Mm. Jo, här är också så här, Bunny Blom. Vi känner ju till Bunny Blom som också en fiktiv figur kan man ju säga. Det var ju ett alias som Povel Ramel använde på 50-talet när han ville göra några insjungningar av gamla slagers.
Ja, precis. Själva grundidén var väl att lansera en påhittad artist.
Mm.
Och då hittar man en man med väldigt fryntligt, väldigt runt ansikte som iförd mustasch och halmhatt såg väldigt sådär oscariansk ut.
Ja, verkligen.
Och så han fick posera på omslagen till EP-arna medan Povel då med lite sådär, lite skånska sjöng gamla Kylslövänglåten.
Jo, precis. Och han kallades just för, kallades för en röstkonstnär från Bjärred. Bunny Blom, Benjamin Bunny Blom. Men här står att han är född 1914 och det är också en sån där uppgift. Var kommer den ifrån? Är det från någon...
Kanske från pressmaterialet från Knäppa upp, för de försökte ju, det var ju verkligen, de försökte ju genuint att få folk att tro att Bunny Blom från Bjärred existerade.
Precis.
Hönor lägger ägg på ägg, hästar knäggar knägg på knägg, luften är kryddad av gödsel och hägg, gubbar sitter skägg med skägg, djur och människor vägg i vägg på kreatismässan ut i Humbelberg, pigg i pegg. Ja, nu tar vi en sväng om och se upp för magen, nu kommer jag. Ja, ursäkta att det skumpar lite.
Och jag, nu när jag bläddrade i de här böckerna för första gången på länge inför det här programmet så märker man ju, oj, man kan ju sitta hela kvällar och bläddra i det här. Det är ju fortfarande en stor källa till glädje.
Ja. Ja, men det ska de verkligen ha, det glada gänget, eller det lite buttra gänget som gav oss Myggans nöjeslexikon.
Mm.
Det är Tobias Rydén Sjöstrand. Jag tror att vi sätter punkt för det här samtalet och så säger jag stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack själv för att jag fick vara med.
Vet du vad du har varit med i?
Snedtänkt.
Just det. Helt korrekt. Det är en podd som görs för Sveriges Radio. Den klipps av Linus Kulin. Den mixas av Andy Lundgren. Vet du händelsevis vad vi ska prata om i nästa vecka?
Nej.
Programutsändningen presenterades av...
Kalle Lind, kulturarbete.
Ah, bitch.